Underbart att se er allihop. Underbart att få vara tillsammans inför Jesus. Och vi ska läsa några ord av honom som han säger till oss. Underbart att höra er sjunga. Och ni som inte kan engelska, så var den här sången klockrent vad predikan handlar om idag. Så vi tar predikan istället om orden här inte funkade. Vi är tacksamma för Jesus sår och för hans smärtor han har tagit. För att han känner oss så väl. Han känner våra smärtor. Och idag är rubriken på min predikan: dessa små barnen, deras änglar i himlen, ser alltid min fars ansikte. Och vi ska läsa ifrån Matteus 18 och vers 1-4. Och det kommer, nej, inte 1-4, 1-14. Och det kommer upp på väggen. Och vi stod innan, men jag tror vi står upp. Och så läser jag den texten och ni kan följa den på väggen här också. Det är Jesus som säger till sina lärjungar: i samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: jag säger er sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den, kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det, kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i vargen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det, och på samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Jag ber. Tack Herre Jesus för detta som du sa till dina lärjungar och som du också säger till oss just idag. Kom och tala till vårt innersta med din heliga ande. Och gör det på ditt sätt. Du vet mina ord, jag lägger dem bara i dina händer. Men detta, låt dina ord få träffa oss på det sättet som du vill. Amen. Varsågoda och sitt. Jag tänker att jag ska gå igenom texten med på tre sätt. Eller inte på tre sätt, med de här tre rubrikerna som är i detta kapitlet här. Den störste i himmelriket blir första rubriken. Den andra blir förförelse av dessa små. Och den sista blir omsorg om dessa små. Så vi börjar med de första 4-5 verserna. Den störste i himmelriket. Och det verkar som att lärjungarna hade fått en liten känsla av att kanske fanns det favoriter i Guds rike. Man märkte att Petrus, Jakob och Johannes i kapitel 17 i Matteus, bara kapitlet innan, så får de följa med Jesus upp på berget. Vet inte riktigt exakt vilket berg det var, men de tre fick följa med, inte någon annan. Och kanske känsligast var för lärjungarna att Petrus, som i kapitel 16 fick ett speciellt tilltal, ett speciellt uppdrag av Jesus just till honom. Men så har de ju också hört, så de är lite förvirrade tror jag, lärjungarna, Jesu ord om Johannes döparen i Matteus 11. Och där ska jag läsa det stället för er, då får ni bara lyssna. Jag säger i sanningen, säger Jesus, bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Lärjungarna tror jag är lite förvirrade och de tänker, vem är det som är störst i himmelriket? Och så kommer vi då till det här kapitlet där Jesus talar om vem som är störst i himmelriket. Och det vänder upp och ner på det mesta, tänker jag. Han och lärjungarna tänker, det är någon som är favorit. Han pekar inte ut någon av de 12. Han pekar inte ut någon runt omkring heller som den största. Utan det han gör, det är att han ställer ett barn framför dem. Och säger, det här barnet är störst i himmelriket. Jag vet inte om ni hörde barnet som sjöng med i Blott en dag, det gjorde ni va? Det var väl ljuvligt. Det var här vid någonstans. Alltså, jag bara kände liksom, wow. Detta är en lovsång till Gud. En som är helt utan prestationer. Inte bär på tanken ens liksom att skulle det vara knäppt eller inte knäppt. Eller ska jag vara viktig eller inte viktig. Han ställer fram ett barn, konkret. Barnen kan man säga också på den här tiden hade en väldigt undanskymd plats. De var inte värd speciellt mycket. Ingen status. Och de var i det samhället några av de mest utsatta. Man kunde faktiskt, om vi pratar om abort som vi tycker det skulle behöva göras något annat med än vad vi gör, så satte man ut barnen bara. Man satte ut ett spädbarn bara och lämnade det där. Så kunde man göra. Barnen var utsatta, de var sårbara och otroligt ömtåliga. Och nu säger Jesus att om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig ens in i himmelriket. Bara detta att man överhuvudtaget tänker på sin status är ett problem i Guds rike. Jesus vill ha bort det sättet att tänka. Det tillhör inte himmelriket. Och dessutom kan vi ana när vi läser, när vi kommer lite längre fram, att det är farligt för oss människor att hamna i det. Att man tänker på sin status eller hur viktig man är. Det här kämpade lärjungarna med. För jag vet, redan i kapitel 19, sen det som vi läser om vid barnvälsignelse och barndop, så vill lärjungarna visa bort barnen när de kommer till Jesus. Det hade inte riktigt, deras omvändelse i den här frågan hade inte riktigt gått igenom, kan man förstå. De hade mycket kvar att lära av Jesus. Som är, vad är Jesus? Han är ödmjukheten personifierad. Matteus 11, 28-30, ta på er mitt ok. Jag är ödmjuk, jag är mild. Detta vill Jesus att vi ska lära oss. Den som ödmjukar sig som det här barnet som Jesus har ställt fram, den är störst i himmelriket. Låt mig bara fundera lite på det. Lite till innan vi går vidare. Alltså, den största, det är ju ett barn, den största i himmelriket är den som är svag och sårbar och äkta som ett barn. Och som behöver faderns beskydd för att överhuvudet klara sig. Eller föräldrarnas beskydd som ett barn behöver. Den som är ödmjuk och böjer sig och intar en position som är lägre än den man möter. Den som inte hävdar sig, det är den det handlar om. För då skapar man en plats där inte rädsla finns. Man blir inte rädd i en sån situation. Den är störst, står det här i texten. Då det betyder egentligen ordagrant den större av de här två i den här bibeltexten vi har läst. Den större. Den som gör så att man blir mest, man blir sårbar istället för den andra. Är ni med? Man blir sårbar och genom att man blir mest sårbar så blir man precis som Jesus. Som ställde sig här och ödmjukade sig så djupt. Och blev den som blev sårbar för vår skull så att inte vi skulle vara rädda. Utan vi skulle kunna komma med alla våra sår. Han vill bära de såren. Så han gör sig sårbar, mest sårbar. Och det kostar ju honom mycket lidande. Därför gör ju Jesus det här tydligt att ja, man ska vara så ödmjuk så att man blir mer sårbar än den andra. Men då är ju plötsligt jag sårbar. Och så vänder han i sista meningen i vers 5. Så säger han också för att skydda när man har tagit det steget att bli så sårbar. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Vi har ett skydd där, men Jesus vill att vi ska dit. Då fortsätter vi in under den här rubriken förförelse av dessa små. Så jag tror att för att vi går rakt in ifrån de här första verserna, väldigt sårbara om vi följer det här, så kommer också varningen. Den allvarliga varningen. Och den varningen, den lyder ju så här. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom hade varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Det är starka ord. Mycket starka ord. Ve den som förför. Och av sammanhanget så tror jag det handlar om, precis som det står i den här versen, en av dessa små som tror på mig. Det handlar också om barnen som vi precis har pratat om, eller han har pratat om innan. De barnen som har gått ner i källan här. Så barnen och dessa små som tror på mig. Och vilka är då dessa små som tror på mig? Ja, jag tror att det konkret handlar om. Ja, barnen som vi har ju många barn i vår kyrka. De är ju extremt viktigt i hur vi är mot dem, vad vi säger till dem. Vad vi undervisar dem om, vilken attityd vi har. Men också de små som tror på Jesus och som kanske är osäkra. Kanske är svaga i sin tro. Kanske är oreflekterade ibland. Kanske är känsliga, men de tror på Jesus. Också de finns mitt ibland oss och i våra relationer. Dessa små står faderns hjärta väldigt mycket nära. Och då kan vi ta upp den Matteus 10 på väggen. Jag vill att det ska gå in. Och jag tror Herren vill att det ska gå in i ditt hjärta. Alltså du är högt älskad. Jag tror att Gud ser på oss alla egentligen som de små. Men 10:40-42. Den som tar emot mig. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig, för att det är en rättfärdig, ska få en rättfärdig lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Kan förakt och förförelse tränga in i vår kyrka? Eller i kyrkor? Ja, Jesus lyfter ju den risken som att den är överhängande. Och det handlar ju inte om någon annan, det handlar ju om lärjungarna. Han talar med lärjungarna, så det är ju kyrkan till oss Jesus vänder sig till. Ja, den är överhängande. Han lyfter till och med att den risken är oundviklig. Och det är ju sånt som händer omkring oss. Människans mörker, ondskan driver på. Jag tänker på Liseberg. Det gör nog kanske ni andra också. Och det tema de har nu, jag går inte in på det. Men det är fruktansvärt. Förförelse måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Så Jesus, han går vidare och så förmanar han oss väldigt, väldigt starkt. Bekämpa den frestelsen att sätta dig över någon annan eller att förleda någon. Speciellt barnen och dessa små som tror. Och bekämpa det med alla medel, kan man ju säga att Jesus säger. Han lär inte ut självstympning. Men han sätter det här i en dimension på något sätt. Att om det är någonting som frestar dig eller leder dig mot synd, så ska du med all kraft försöka få bort det i ditt liv. Det är vårt ansvar. Och vilken är då vägen? Jag tänker att vägen är, enligt den här texten, att omvända oss och bli som barnen. Var ödmjuka. Pumpa inte upp oss ska vi inte göra. Och tänka att om jag pumpar upp mig så kan jag liksom klara mig lite bättre. Inte i någon relation ska vi pumpa upp oss. Vi ska vara sårbara är utmaningen. Och lita på Guds beskydd. Han älskar den som vågar vara sårbar. Just på den vägen är ju fortsättningen när vi kommer in på liknelsen om det förlorade fåret. Att Jesus vill stärka oss och att vi kan få gå på detta med Guds kraft. Jag tror att liknelsen som kommer här nu, som om det förlorade fåret, den berättar Jesus för att vi ska få tag i faderns omsorg om de här små, om det förlorade fåret, om den lilla, och att det ska väcka vår kärlek till fadern. Och också inser att fadern älskar oss också i vår sårbarhet. Jag tror att Jesus vill få oss att djupt i vårt innersta förstå att fadern älskar oss så mycket. Och att han vill söka upp oss och ge oss kraft i den kärleken att leva som lärjungar till honom. Så det sista här nu då, så är det ju först versen där i vers 12, så står det ju retoriskt. Vad tror ni? Säger Jesus. Vad tror ni? Så börjar liknelsen. Och sen säger han, om någon har 100 får och ett kommer bort, vad gör man då? Vad tror ni? Den är ju en retorisk, det är väl helt uppenbart. Det är väl helt uppenbart, självklart vad fadern gör då. Då lämnar han de 99, eller heden, och går och letar upp och letar efter det som gick vilse. Det är underbart. Och om man känner sig vilsen någon gång, så ja, då är det extra underbart. Fadern söker aktivt, eller hur? Sticker iväg och lämnar och är aktiv för att finna det förlorade fåret tills han hittar det. Vi uppmanas att vara likadana. Kanske har vi människor omkring oss som vi behöver se. eller hitta, eller vara med tillsammans med Gud att hitta så man blir trygg och kan komma inför Herren, då ska vi vara aktiva. Det är inte så att Jesus säger att vi bara ska undvika att bli de som förleder genom att kämpa för att och bekänna vår synd. Utan det är också att vi ska vara aktiva i att ta hand om och söka upp varje liten troende. Det är jättespännande tycker jag. Någon som kanske inte riktigt hittar. Vi ska vara aktiva och hjälpa den personen. Och så slutar ju den här liknelsen med att glädjen blir stor. Det blir jubel i himlen. Och den glädjen, den kan också bli din och min, tror jag. När vi går de här vägarna. Och den glädjen och insikten om Faderns kärlek, tror jag, är vägen att gå enligt de här orden. Mm. Hur kändes det? Jag hoppas att det utmanar men också känner som något väldigt, väldigt viktigt. Jag tror att det är det. Jag bara tänkte nu som till sist så tänker jag. Alltså, unga människor, jag såg på det här programmet. Jag vet inte om någon av er andra såg det här. Gud som haver barnen kär. Som var intervjuer med unga vuxna. Som hade upplevt det jobbigt i sina miljöer. Det var olika religioner men också kristen tro. Hur man hade blivit behandlad, vad man hade gjort med dem. Både präster, pastorer och kristna ledare som hade gjort att de hade drivits. Deras tro drevs bort ifrån Gud. Man lämnar. Och man kan tänka mycket om det här programmet. Jag har många. Men just detta så tänkte jag på när jag läste den här texten. Också från våra egna sammanhang kan vi hamna i det. Vi har ett stort ansvar att tänka på hur vi behandlar de små. Så jag vill läsa i Filipperbrevet, Maria, jag avslutar med det, vers 1-16. Och med det uppmanar dig och mig att låta Jesus vara vårt föredöme. Att ta hans ord på allvar. Att låta honom vara vår frälsare och vägvisare och styrka i det som vi inte själva kanske klarar. Och Filipperbrevet 2 är ju ett sånt. En fantastisk text om ödmjukheten i Kristus. Så jag läser den till sist. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Amen. Tack Herre för dina ord till oss. Låt din heliga ande arbeta med oss och låt oss få vara öppna. Och tack för att vi nu ska få gå in i nattvard och ta emot din nåd och din förlåtelse. Vi lägger oss i dina händer. Amen.